Om himlen kommer det handla idag. Och vi ska läsa ur Hebreerbrevet 11. Det kommer vara ett stycke här som ligger till grund till predikan, även om det inte kommer bli en väldigt textnära predikan utan lite mer tematiskt inriktad. Så ur Hebreerbrevet 11 börjar vi att läsa. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som ett främmande land och bodde i tält, liksom Isak och Jakob, som hade fått del i samma löfte. Ty han väntade på den stad med fast grund som Gud själv planlagt och byggt. I tro fick han kraft att avla en son, fastän han, liksom Sara, var överårig. Han litade på den som gett löftet. Där fick han, denna ende man, som dessutom var så gott som död, den avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på havsstranden. I tro dog alla dessa utan att fått vad de blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land de lämnat kunde de återvända dit. Men nu längtar de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Och så hoppar vi fram till vers 32. Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag ska kunna berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta. Om David, Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap, släcka rasande eld och undkomma svärdets ägg. De var svaga, men blev starka. Fick kraft i striden och jagade främmande herrar på flykten. Kvinnorna fick sina döda tillbaks uppståndna. Andra torterades till döds när de vägrade låta sig befrias eftersom de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick känna på hån och prygel, också bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, avrättade med svärd. De gick omkring i fårsken och gethudar. De led brist, förföljdes och misshandlades. Världen förtjänade inte att hysa dem. De måste hålla till i ödemarker och bergstrakter, i grottor och jordhålor. Ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. Gud har förutbestämt något bättre åt oss. Och därför ska de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss. De flesta av oss hör talas om det ondas problem. Frågan hur det kan finnas en god och allsmäktig Gud när det finns lidande i tillvaron. Inte alla hör talas om det godas problem. Hur det överhuvudtaget kommer sig att vi kan identifiera saker eller händelser som goda eller onda. Om det inte är så att en god Gud lagt ner en mening i tillvaron och försett människor med känselspröt. Som gör att vi kan bedöma om vi håller oss till eller avviker från denna goda mening. Ett mer poetiskt sätt att tala om det är att vi alla bär med oss minnen utav ett förlorat paradis. När den tillvaro vi upplever påminner oss om paradiset säger vi att det är gott. När tillvaron snarare påminner oss om att något gått förlorat, då talar vi om lidande eller ondska. Jag besökte ett paradis för några veckor sedan. En av de här varma aprildagarna när våren höll på att brisera vandrade vi längs Nässjön i Nyckelås naturreservat i Västergötland. Under många år hade skogen fått stå utan tillsyn och återtagit sin ursprungliga skönhet. Där fanns hav av vitsippor och blåsippor och grodorna hade febril aktivitet i de våtare utrymmen till barnens stora intresse. Storlommen på sjön försökte överrösta småfåglarnas intensiva kvitter. När naturreservatet tog slut stod granskogen tät och mörk. Även ett granplantage kan ha sin skönhet, men är ändå så mycket fattigare än naturreservatets myller av liv. I onsdags möttes de äldres hemgrupp och vi läste just den här texten ur Hebreerbrevet. Och ja, vi lyssnade också till lite musik. Vi ska lyssna på några strofar här som handlar just om detta. Vem var detta? Einar Ekberg, det stämmer bra det. Som sjöng "Jag har hört om en stad ovan molnen". Och jag frågade de äldre, hur kommer det sig att vi inte talar så mycket om himlen nu för tiden som man gjorde förr i tiden? Och inte sjunger heller på samma sätt om det. När jag växte upp, så jag har bara märkt skiftet under min livstid så här, så sjöngs det ofta hemlandssånger. Och det här tillhör den kategorin. Och någon sa det att det kan nog vara för att vi har det för bra. Och nog kanske det kan vara så att om man lever utan större lidande eller närhet till döden, så har man inte lika stor orsak att fundera på vad som händer efter döden. Och i större delen utav människans historia så har vi ju levt betydligt närmare döden än vad vi gör idag. Och man skulle vara glad om 2 av 3 barn överlevde sin 5-årsdag. Jag hade varit det 3:e barnet om jag hade varit född i en annan tid eller under andra omständigheter. När jag var 2 år så fick jag feber vid tillfälle. Och när man tyckte att det var dags att väcka mig så gick det inte att få liv i mig. På vårdcentralen i Mullsjö konstaterades snabbt att jag behövde in till sjukhuset och bilen fortsatte i illfart till Jönköping. En sjuksköterska följde med för att hjälpa till med syresättningen genom en sån här andningsballong. Läkarna gav inga garantier när jag kom in och hjärnhinneinflammation konstaterades. Tvärtom hade mina föräldrar orsakat frukta det värsta. Men penicillin och böner hjälpte. När jag väl vaknat upp så låg jag först blickstilla i sängen på grund av svår huvudvärk. Men en morgon när min mamma satt bredvid sängen så kände jag att huvudvärken hade börjat släppa och börja röra mig. Och ganska snart ville jag ner från sängen, ner på golvet. Och där stod en dockvagn. Och efter en stund så höll jag på att rusa fram och tillbaks i sjukhuskorridoren med den här dockvagnen framför mig. Och livet hade återvänt. Ett så kallat rationellt jord- och skogsbruk med granplantage med mera lösgör stora resurser som vi kan använda bland annat till sjukvård och att forska fram antibiotika och andra mediciner. De flesta utav oss kan förväntas leva till hög ålder. Medan livet pågår tänker vi inte så mycket på vad som händer sen. Istället för att vänta på Guds goda framtid strävar vi efter att skapa mening här och nu. Och på sina håll har tron på vad Gud kan åstadkomma ersatts utav hopp till de goda frukter som vetenskapen och en positiv samhällsutveckling kan medföra. När det liv som pågår här och nu är det enda som räknas, ökar också trycket på den enskilda människan att skapa sig ett rikt och meningsfullt liv här och nu. När våra drömmar inte är förankrade i evigheten blir vi i hög grad offer för de strömmar som påverkar vårt samhälle. Lars Johansson skrev mycket klokt om detta i tidningen Nord för några år sedan under rubriken Homo sapiens, om kristen tro i minsta motståndets kultur. Och jag kanske måste förklara det här begreppet Homo sapiens för de unga. Sappade var det man gjorde för några år sedan när man bytte kanal på tv innan man bara tittade på strömmad tv. Och handlar om den här ombytligheten och söka mesta möjliga underhållning på minsta möjliga tid. Han benämner där, Lars Johansson, ett antal skiften i vår kultur som lett fram till de villkor vi lever under idag. De här skiftena, de gäller hur vi hanterar vår tid. Och talar om att vid millennieskiftet så frågade man vad för enskilt ord utmärker 1900-talet? Och man konstaterade i en undersökning där att ordet fortare var den folk upplevde och mest kännetecknande för 1900-talet. Tiden, våra val och valfrihet, individen, känslan, konsumtionen, bekvämligheten, trolösheten är faktorer som präglar våran tid. Och mycket kortfattat kan man konstatera att med allt lösare förankring i de relationer vi har omkring oss och i allt högre tempo blir det upp till individen att skräddarsy sin egen livsmening. Vi beter oss som konsumenter, vare sig det handlar om prylar, relationer eller övriga engagemang. Levererar inte en relation, vare sig det handlar om äktenskap, golfklubb eller församling, så kan man lätt dra vidare. Det här sker under massivt tryck från både kommersiella intressen, från staten, från andra makter som vill dra åt de håll som gynnar dem. Det är inte konstigt att den unga generationen uppges må allt sämre. En vanlig 13-årig tjej sitter ofta 3 timmar om dagen vid sin mobil och tar del av en flod av intryck om vad ett lyckat liv innebär. Att hon själv sen ska vara sin egen lyckas smed och bygga en identitet och bli populär, lyckas med skolan, finna personliga mål att sträva efter med mera, trycket blir för stort. Och många mår dåligt när man känner hur man kommer till korta jämfört med alla de lyckade liv man ser på sina skärmar. Den kristna livet är en pilgrimsresa. Inte mot en radhusidyll, fina karriärer och en semesterresa till långt bort i stan. Inget utav det här är fel i sig. Och det är möjligt att vår vandring sker genom radhusidyllen, men det är inte målet. Om Abraham berättas att han valde att bo på beduiners sätt i tält, beredd att bryta upp så snart han kunde se att någonting förde honom närmare Guds slutgiltiga mål. Tältet, det återspeglar en medvetenhet om att de omständigheter vi har nu bara är tillfälliga jämfört med den permanenta, eviga staden som väntar oss. Tältet är primitivare än stadens stenhus. De som lever med den himmelska staden i blickfånget är beredda att också på att det kan vara en strapats att ta sig dit. På vägen dit kan det vinnas stora segrar. Och vi läste att genom sin tro kunde de besegra kungadömen, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda. De kunde täppa igen lejonens skap, släcka rasande eldar och undkomma svärdets ägg. De var svaga men blev starka, fick kraft i striden och jagade främmande härar på flykten. Men det talas också om lidande här. De blev stenade, söndersågade, avrättade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar. De led brist, förföljdes och misshandlades för att världen förtjänade inte att hysa dem. Så vad är det här bättre land som finns i himlen? Det borde vara känt för de allra flesta att den kristna tron innefattar hoppet om ett evigt liv efter döden. Och exakt hur det här ser ut kan man fundera på, och om man vill kan man kanske tvista lite grann om det. Vi lägger Bibelns olika beskrivningar om den här tillvaron bredvid varandra. Vissa är helt övertygade om att det är på den här jorden, Tellus, evigheten kommer tillbringas under form, och att det ursprungliga paradiset kommer att återställas. Andra föreställer sig en stad mer ovan molnen som är ganska annorlunda än livet på jorden. Och jag tror att man behöver närma sig de här frågorna med ödmjukhet, eftersom Bibelns avsikt inte tycks vara att tala med väldigt hög detaljskärpa om de här sakerna, utan i mer poetiska ordalag. När jag läser min bibel tänker jag att det eviga livet tycks vara ett möte mellan himmelen och jorden. Som det berättas hur Gud vandrade bland människorna i paradiset. Jag vet inte hur ni upplever er tillvaro. Men hos mig finns det faktiskt en grundton utav glädje och tacksamhet. Visst finns där oro och bekymmer som kan locka fram känslor av stress och under stunder sorg och till och med förtvivlan. Men de här känslorna kommer utav oro och bekymmer som beror på tillfälliga omständigheter. Och när de lyfts av finns glädjen och tacksamheten kvar. Till och med banala uppgifter som att diska eller stryka kan vara helt okej att göra, så tillvida att jag inte stressas av att jag borde göra någonting annat nu. Att jag inte känner att jag hinner med och göra allting jag måste. I himlen så kommer det inte finnas oro och bekymmer utav det här slaget. Mycket av vår oro beror av inre faktorer. Undrar vad andra ska tycka och tänka om mig om jag är si eller så. Här kan vi jagas av strävan efter prestige, position, inflytande. När vi möter Gud ansikte mot ansikte och hans kärlek får lysa rakt igenom oss, då blir allt jagande utav prestige helt meningslöst. När det sjunker in i oss hur mycket vi är älskade, då behöver vi inte jaga andras erkännande. Vi når det som på fromt språk kallas självförglömmelse. Och det ligger så långt bort ifrån en jakt på identitet som är kanske vår tids dominerande kraft. När andra personer inte blir mina konkurrenter om uppmärksamhet eller status, då frigörs vi till verklig gemenskap. Jag tror inte att vi som individer kommer att vara fullkomliga i den meningen att vi blir oberoende av andra i himlen. Fortsätt kommer vi att vara olika och kunna komplettera varandra, ge och ta och tillsammans bygga en fullkomlig gemenskap. Vi blir fria att ösa ur varandras källor och var och en kommer komma till sin fulla rätt. Vi skulle kunna stanna länge till vad som händer när synden och dess defekter lyfts av oss och vi blir de som vi är skapade att vara. Men jag vill också påminna om yttre faktorer som vi kommer bli fria ifrån. Det finns inte plats för sjukdom, för lidande eller död i himlen. Den som varit frisk i större delen av sitt liv kanske inte inser hur stort det här är, men den som är förtrogen med sjukdom vet hur det kan begränsa livet och har verkligen någonting att se fram emot. Det kommer inte heller finnas våld eller förtryck. Också här måste man nog ha upplevt verkligt förtryck för att kunna leva sig in i vad som händer när bojorna brister. Och mina tankar, de går till barnslavar runt omkring i vår värld eller kvinnor som tvingas giftas bort i unga år mot sin vilja. Himlen, det är inte bara frihet från sånt som tynger oss idag. Jag tänker att alla har burit någon slags fantasibild utav himlen. Och många av oss tänker nog att de vackraste och skönaste jordiska platserna säger oss någonting om hur det kan vara i himlen. Och jag tänker att det finns goda skäl att tänka så. Om Gud en gång sa att det han skapat på jorden var mycket gott, så behöver inte himlen vara väldigt annorlunda. Så kan en varm aprildag vid Nässjön, en solig vinterdag i fjällen eller en kritvit sandstrand och ett turkost hav påminna oss om att Gud har planerat en god framtid för oss. Men viktigare än att platsen är vacker och att det är en plats är att det är en plats där vi kan ha full gemenskap, inte bara med andra människor utan med Gud själv. Och i första Korintherbrevet 13 kapitel vers 12 står det: ännu ser vi i en gåtfull spegelbild, då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Gud är ju källan till allt gott. Om vi kan ana en reflektion, en glimt av Guds väsen i de godaste, innerligaste mänskliga mötena, när vi får hålla om någon vi älskar, hur kommer det då inte att vara att möta kärlekens källa? När vi talar om himlen är det inte för att erbjuda sinnet en flykt från en vardag som kan vara svår eller trist eller grå. Vår längtan till himlen ska prägla vår vandring här och nu. Jesus har ju lärt oss att be: låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Faktum är att vi har upplevt hur det finns revor i ridån till himlen redan nu. Må vara att det är som i en gåtfull spegelbild. Antikens speglar var inte samma klass som våra. Men visst har vi lärt känna Gud. Inte bara som ett teologiskt begrepp eller Jesus bara som en historisk person, utan här och nu hos oss. För en månad sedan praktiserade vi här i kyrkan under den här kursen delade vackraste vad Jesus sagt om att bota de sjuka. Och vi la händerna på varandra och bad. Och ett par veckor senare kom en man fram till mig som var med på kursen och berättade att när jag fick lägga min hand på honom och vi bad, så upplevde han hur Gud rörde vid honom. Och han blev fri från ryggsmärta och har varit det sedan dess. Och att han nu kan gå dubbelt så fort, säger han, som han har gjort tidigare, eftersom han har mött helande. Helande är just en glimt utav himmelen här och nu. På samma sätt kan vi be och sträva efter en självförglömmelse som gör oss verkligt fria till gemenskap också nu. Redan nu kan vi ösa ur varandra källor och bygga den slags gemenskap som har ett evigt värde. En gång kommer vi att behöva lämna allt vi kallar ägodelar eller tillgångar ifrån oss och kliva in i evigheten. Jesus varnar oss för hur världsliga bekymmer, begär och rikedomens lockelser kan kväva det andliga liv som växer i oss. Genom att fråga efter Guds vilja i allt, också bankkontot, husvagnen eller mopeden, lär vi oss att lämna ägandet ifrån oss redan nu. Även om vi får för Guds räkning fortsätta förvalta den där mopeden en stund till. Men det är skillnad att köra en moped om man tänker att det är Guds moped eller ens egen moped. Det är Guds vilja att alla människor ska få komma till himlen. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Men han tänker inte tvinga någon till gemenskap med honom. Lika lite som fostret kan överleva utan navelsträng kan människan i längden leva utan gemenskap med Gud. Exakt vem vi kommer se i himlen är inte mitt jobb att avgöra. Men vi vet att de som tror på Jesus och sätter sin tillit till honom får evigt liv. När vi förankrar vårt hopp i Guds löften om ett hem i hans himmel, sätter det vår vardag i nytt perspektiv. Vi kommer att bli mer medvetna och välkomna de strimmor av himmelskt ljus som redan idag finns där. Vi kommer att få en större frihet från denna tids jakt och stress i att jaga och skapa mening på egen hand. När målet är i sikte blir det lättare att fatta kloka beslut om vad som för oss i rätt riktning och vad som sinkar oss på vägen. Hoppet om Guds goda framtid är en tröst i svåra tider och en inspiration när vi vinner segrar. Vi har all orsak att påminna oss om himlen igen och igen och göra det känt för hela mänskligheten att det är också inbjudna.